En av många poänger med att ha en predikoserie som vi kallar för fortfarande, det är att man inte behöver be om ursäkt för att man upprepar sig. Hela den här serien handlar ju om att påminna oss om vad vi på något sätt redan har hört i vår kyrka. Det här är själva poängen, att få påminna sig. Och i den här serien så önskar vi göra just det. Vi påminner oss om det och vi vill envist fortsätta göra det som Gud har kallat oss till. När vi i Ryttargårdskyrkan genom åren har försökt liksom få tag på just det, vad är det Gud manar oss till? Vad är det han sänder oss till? Så har vi väldigt ofta stannat vid texter som har med mat och kalas att göra. Kanske säger lite om oss, jag vet inte. Men Bibeln beskriver Guds rike i bilder som väldigt ofta drar åt det hållet. När Jesus inte talar om fester och måltider så sitter han själv vid ett bord någonstans och käkar med folk. Det är så berättelsen liksom förs vidare mellan olika köksbord. Och Jesus gör sitt första under, en händelse som liksom doftar av överflöd och generositet och glädje på en bröllopsfest. Och han talar, precis som profeterna i Gamla testamentet, om hur festen säger någonting om vad Gud håller på att göra i världen. Och nu ska vi läsa en sån text, nämligen ifrån Lukas evangeliets 14 kapitel. Vi kommer in, det är ju så här hela tiden att någonstans måste man börja i en bibeltext, och strax före detta har Jesus berättat eller talat om ödmjukhet och var man sitter vid bordet. Och då kommer vi in i vers 15. En av gästerna som hörde detta sa till honom: salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Jesus svarade: en man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare för att säga till de inbjudna: välkomna, allt är färdigt. Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa: jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa: gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa: herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare: gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blir bjudna ska få vara med på min fest. Rubriken för dagens predikan är: ännu finns det plats. Enligt judisk sed så går det till så här. Det kommer 2 inbjudningar till en fest. Först annonseras festen: du är inbjuden, välkommen på kalas. Och så svarar folk ja eller nej, precis som vi är vana vid. Sen förbereds allt. Maten lagas, borden dukas och dekoreras. Husbandet stämmer gitarrerna och vinet luftas och allt är liksom klart. Då går en slutlig inbjudan ut. Nu är det dags att komma. Allt är färdigt. Och det är då i den här liknelsen som distraktionerna och ursäkterna anmäler sig. De inbjudna, som ju alltså redan har tackat ja till festen, har fått annat för sig i det här mellanrummet mellan de 2 inbjudningarna. Andra intressen tar över. De inbjudna gästerna låter sig distraheras av sina livsbyggen och sina projekt. Någon har noterat att det finns någon slags smak av undanflykt eller svepskäl i de här liksom svaren som kommer. Det finns ingen som köper oxar utan att redan ha sett vad de går för. Man köper inte en åker utan att först ha inspekterat den. Det är någonting med det här som är lite slirigt. Kanske till och med exemplet om giftermålet har någon slags socioekonomisk bakgrund. Nu ska vi reglera ägarförhållanden och avsluta äktenskapsaffären. Vi kommer inte. Och tankarna går osökt till Jesu liknelse om sådden. Kommer ni ihåg den? Jesus berättar ju, för dig som är ovan bibelläsare, så undervisar Jesus ofta genom att berätta berättelser och historier. Och en av dem som är lite unik, därför att det är en av de få liknelser som Jesus också förklarar senare. Den kallas för liknelsen om sådden. Någon går ut och sår lite och kastar ut sådd på olika ställen och det faller i olika jordmån. Och där står det att det som faller bland tistlarna, det är de som tar emot ordet i glädje, men rikedomens lockelser och livets bekymmer kväver ordet. Och det kallas för tistlarna. Det är en ganska god bild av vad som händer när vi börjar ge oss åt prylsamhället. Alla som har provat att hålla rent i en liten rabatt från ogräs är med på att tistlar är en bra bild, va? De sprider sig, de äter upp växten. Till sist blir det ingen sådd kvar. Personerna som först har bjudits till den här festen och tackat ja, de har nu tappat intresset. Och det finns ju ett allvar i det här. Gud kallar en människa. Och det där kan man inte betrakta som vilken inbjudan som helst. Det är att liksom, det finns en slags liksom, klump i halsen kring det här. De säger nu nej. Och världen i berättelsen byter fokus. De som först har varit bjudna men som har hittat annat att göra, de lämnas åt sina intressen och sina distraktioner. Och så skickas tjänaren som skulle bekräfta den här inbjudan ut till nya grupper. Ibland har man i kyrkans historia läst den här texten väldigt allegoriskt, alltså som ett slags bildspråk för någonting annat. Och då har man ibland tolkat den som att först får det judiska folket en inbjudan, och när de inte lyssnar, då får vi hedningar del av festen. Jag känner mig tveksam, och många bibelkommentarer är tveksamma till en sån läsning. Jag tänker att det finns minst två problem med den. Dels verkar Gud ända sedan världens skapelse ha tänkt att alla folk så småningom ska omfattas av vad Gud gör i världen. Och dels skulle det i så fall innebära att dörren nu har stängts till hela det judiska folket. Och det rimmar väldigt dåligt med vad övriga Nya testamentet säger i den frågan. Nej, jag tror att den här texten snarare ska förstås eller uppfattas som att Gud ständigt rör sig i riktning mot marginalen. Genom hela den här berättelsen återkommer, eller i hela den stora berättelsen om Jesus, så återkommer frågan gång på gång. Vem får egentligen vara med i det Gud gör i världen? Vilka tillhör och vilka borde ställas utanför? Och det är häpnadsväckande hur konsekvent och hur tålmodigt och hur liksom, provocerande Jesus hela tiden bryter och bänder i frågan om vilka som hör till. Några som jag egentligen inte gillar, eller som jag inte håller med, eller som jag tycker inte har det som behövs, kommer också sitta med vid det där bordet och mumsa på desserter och grejer. Det är liksom som att åhörarna ständigt måste skruva om sin världsbild. Gud omfamnar fler människor än vi tror. Och här verkar det som att en del av dem, det är de mindre lyckligt lottade. De fattiga, krymplingarna, de blinda och de lytta. Och i den här kulturen är det naturligtvis människor fullständigt ställda åt sidan i samhället. De kan inte försörja sig. De kan inte gå till templet. Det finns en massa saker de är utestängda från. Men här verkar det som att de får plats. Det är som att Gud i Jesus Kristus hela tiden bryter och bänder i den liksom rådande ordningen för den marginaliserade människans skull. Det finns en väldigt intressant tänkare och journalist i USA som heter Jim Wallace. Han har sagt, det här har jag sagt här förut, men som sagt, vi håller ju på att upprepa oss nu. Ett evangelium som inte förändrar världen funkar bara för dem som inte har behov av att världen förändras. Det är väldigt bra sagt. The gospel that doesn't change the world only works for people who don't need the world to change. När Jesus kommer så bryter han och bänder i det här. Vem får egentligen vara med? I vår kyrka har några uttryck för detta genom åren handlat om språkcafé, mathjälp, församlingsplanteringar, en period, ett härberge här i vår kyrka och så vidare och så vidare. Allt det där tjänar ju till att bjuda den till festen som inte självklart har en plats där. Men poängen är att det är som att vi ständigt behöver störas i vår bekvämlighet. Att vi har ett ministry eller ett arbete för den utsatte. Vi delar ut mat. Det är fantastiskt och vi är så glada att det händer. Det hoppas vi ska växa. Men det är som att Jesus står mitt i det där och så harklar han sig lite, knackar oss på axeln och så pekar han. Vet ni, festen pågår redan, men kanske inte där ni tror. Ska ni inte hänga på? Tänk om det är så här, att en del av den här festen, det är när vi delar ut isbergssallad och grönsakskonserver på mathjälpen nere i Citykyrkan. Tänk om du missar hela kalaset. Gud rör sig i marginalen. Vill du vara med? Det finns minst två problem med festen i Guds rike. Ett är att så många människor inte vet att den pågår. Därför vill vi outtröttligt fortfarande inbjuda till den festen. Ett av uttrycken för det är att en ny alfakurs startar här den 25 februari. Ska du gå dit? Vem ska du bjuda med? Tisdagkvällar, 2 timmar mellan 7:30 och 8:30. Det finns fortfarande plats. Kom med någon av dina vänner och sätt dig bokstavligen vid ett matbord för att se vad Gud gör i världen. Det är också därför vi i fredags hade Enter Out. Det är därför vi sänder missionärer och medarbetare till andra delar av världen. Det är därför hela den här sändningen till världen är så central. Gud sände sin son. Gud sände sitt ord. Gud sände sin församling. Första problemet. Man vet inte att festen pågår. Det andra problemet, det är att det finns de som vet om den här festen men är övertygade om att de inte hör hemma där. Som kanske hela sitt liv har straffats ut. Som har uppfattat att kyrkan inte vill ha med dem runt bordet. Det där kan ju handla om massor med saker som de kanske misstänker. Eller som de kanske har fått höra gör att de inte får vara där. Hudfärg, ekonomisk status, utbildning, intelligens, ställning i samhället, ålder, kön, ett missbruk som folk har tittat snett på, att man har invandrat, att man går på bidrag, att man har en sexuell läggning som skulle diskvalificera, eller ångest och ett mörker som skulle kunna störa det här fina middagskalaset. Det är ett djupt problem att en del människor känner till festen men tror att de inte är bjudna. Jag läste en historia om en luthersk präst i Minnesota i USA. Han heter John Carlson och bor i Minnesota, så man kan ju gissa att han kanske kommer mer härifrån någonstans. Han började störa sig på en sak som hände varje år i hans stad, nämligen den årliga studentbalen. Och i USA, kanske möjligen kan Linköpingsbor relatera till detta, för det är ju lite samma här. Den här balen är liksom världens grej. Och frågan för alla ungdomarna i hans stad var: är jag medbjuden på balen eller inte? Det där skapar massor med ångest hos unga människor. Och för många blir det där en ensam kväll hemma och någon slags bekräftelse på det man liksom har vetat hela skoltiden. Jag är inte med i matchen. Jag är inte medräknad. Några är vinnare och väldigt många är förlorare. Och ikväll blev det tydligt, fast alla egentligen har vetat det hela tiden. Jag står utanför. Så John Carlson, han ordnar en antibal. Det är kalas, men det är liksom någon slags motbild till den här höga ribban om vem som får vara med och inte. Den som inte har blivit bjuden på studentbalen får förtur till Johns antibal. Ganska snabbt blir det här kalaset en succé. Och det visar sig att den är betydligt roligare än den lite stiffa och stela balen med de stärkta skjortorna och perfekta klänningarna. Och snart vill man hellre gå på antibalen än på originalet. Men vet du, de som redan var medbjudna till studentbalen, de får ställa sig på reservlistan. Är ni med? De som var först blev sist, och de som blev sist var sist blev först. De som inte blivit bjudna, det är de Jesus beskriver i liknelsen om festen. Fattiga, krymplingar, blinda och lytta. Det är världens drag på det där kalaset. Det är massor med folk. Men tjänaren, han säger orden som ekar genom varje kvarter, genom varje stadsdel, genom varje land och på varje språk. Ännu finns det plats. Har du funderat på det där? Vi kan ju leva med någon slags idé om att Gud är snål. Att han lite motvilligt bjuder med någon som är hyfsat skötsam. Här utmålas ju en helt annan bild. Det är supermånga där och ändå finns det plats. Ännu eller fortfarande. Herren i liknelsen, alltså Gud, utbrister: gå i ännu vidare cirklar så att mitt hus blir fullt. Jag hittade en bild på FNs hemsida som illustrerar skillnaderna i världen. I förgrunden en kåkstad och i bakgrunden ett toppmodernt komplex, ett skyline som växer fram och skuggar de fattiga. En dag ska det där suddas ut. Och församlingen, denna märkliga enklav i världen, är kallad att redan nu vara ett tecken på hur det ska bli vid bordet. När du kommer hem idag och de frågar vad predikade han om, då kommer det nu, är ni med? Ännu finns det plats. Mitt hus ska bli fullt. Det är som att Gud fortsätter att viska i alla kristnas hjärtan, också i Ryttargårdskyrkans alla hjärtan. Jag vill att ni fortsätter leva missionellt, att ni tålmodigt gör plats och att ni envist rör er i marginalen. Varför då? Jo, för snart börjar festen. Amen. Ska vi be? Jesus, tack för att du är festfixaren nummer ett. Tack för att du inte tänker som andra som bara bjuder dem som är mer eller mindre lika oss själva. Tack att du är chockerande generös. Hjälp oss att se det. Hjälp oss att tro det. Och hjälp oss att samarbeta med det. Amen.